Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej hörni och välkomna till avsnitt 6 av Sandy och Zeta podcast. Inget himla beatboxing.
Det är vår jingel. Ja, men hej!
Tjena!
Gud, jag är så taggad.
Mm.
Alltså, jag är alltid taggad varje gång vi spelar in avsnitt. Men idag är jag också taggad för att vi har gäst. Vi har ju det varannat avsnitt.
Precis. Du är taggad och jag är nervös som vanligt. Men det är som det är och jag lär mig att våra roller dela.
Satta.
Herregud, mitt hjärta slår så mycket.
Vi introducerar vår gäst alldeles strax.
Mm.
Men först en introduktion till sponsorn för veckans avsnitt.
Precis, som är mathem.se. Och jajamän, Mathem är en butik på nätet med 10 000 varor som ni kan vältra er i och beställa hem till dörren. Och då kommer varorna dagen efter.
Som glass, om man är sjuk.
Ja.
Vi diskuterade ju här när vi satte de olika avsnitten. Zeta.
Mm, mm.
Och det här är ett ämne som för oss tror jag är inte nytt. Det är något som vi har gått och tänkt på, vi har pratat om det förut. Men vi har inte riktigt grottat oss i det här.
Och det som vi ska prata om idag är mångfald, demokrati, inkludering. Vi kommer prata mycket om ett inkluderande och ett exkluderande språk med våran gäst.
Det är ett svårt ämne. Det är svårt att veta hur man ska uttrycka sig i vissa situationer. Och också att man inte alltid är medveten om hur man uppfattas och precis, vad man säger och hur man agerar.
Mm.
Och,
för vi kan väl konstatera att du och jag, vi ingår ju i en vithetsnorm, right?
Mm. Ja.
Så att saker och ting har ju en viss tendens att passera ibland, eftersom vi är privilegierade på olika sätt. Och våran gäst tror, eller vi vet, kommer att kunna hjälpa till att öppna ögonen och bara utbilda och informera.
Jag har gjort ett litet kort intro som presenterar dagens gäst.
Mm. Är du redo? Ackompanjerat med Pocahontas såklart i bakgrunden.
Okej, gästen, are you ready? Han är social entreprenör och serietidningsnörd. Glöm mossiga gamla 007. Vår gäst är demokratiagenten som öppnar våra ögon och utbildar oss om vikten av att prata demokratiska. Ofta iklädd strumpor och skor i matchande färger lotsar han oss fram i en snårig begreppsdjungel. Och med Stockholms tuffaste mustasch är han nu här. Barakat Gebre Havariat.
Tjoho! Välkommen!
Tack så jättemycket.
Vad tyckte du om introt?
Det här är ärligt talat den bästa introduktionen jag någonsin har fått.
Var det så? Vilken ära!
Alltså tvinga alla i demokratisk anda att, att använda den. Det var fantastiskt, speciellt det här med matchande strumpor.
Ja, men jag älskar det på din Insta.
Jag har inte tänkt på att andra tänker på det, så det känns fantastiskt.
Välkommen hit!
Tack så jättemycket, tack för att du fick komma.
Du kallar dig för demokratiagent.
Just det.
Why?
Alltså egentligen så kom det dels på grund av det som du pratade om, att jag är en gammal serietidningsnörd med en fallenhet för serietidningar och superhjältar. Och jag tror att det delvis är för att vara normkritisk mot sig själv också. Ett sätt att göda det sköra manliga egot också. Så det har ju någonting med det att göra. Och sen har jag alltid varit lite av en spelevink som älskar att så här skoja och hålla på. Så när jag var liten, eller jag var nog inte så liten egentligen. Jag var 14-15 kanske när man går på sjuan, åttan.
Mm.
Och jag hade så mycket energi i kroppen så jag kunde inte riktigt sitta still. Och jag gillade träslöjden men jag kunde inte riktigt sitta still en hel lektion. Så min dåvarande lärare Bengt, shoutout till honom, insåg det. Att ett enda sättet att få mig att så här funka i klassen var att låta mig få utlopp för min överskottsenergi. Så då tog jag på mig en massa verktyg som fanns. Så här, med de här glasögonen, förkläden. Och så kallade jag mig själv för träslöjdsmannen.
Wow, och, vad hjälp.
Det, ska man bli? Jag var rätt så gammal för det här, men i 10 minuter så fick jag en deal med Bengt, gå runt och så här med en massa verktyg och bara så här, nu kommer träslöjdsmannen.
Men gud vad härligt. Och ja. Det känns ju som att du har ju verkligen kommit till rätt gäng. Det är för att jag och Sandra är ju spillevinkar också.
Perfekt.
Och det är ju så skönt också att man inte behöver vara så här strikt och allvarlig hela tiden. Nej. Utan att man kan
precis
låta sin lekfulla sida få komma fram lite, som Linnea Claesson pratade om. Jag har faktiskt tänkt att jag måste anamma det.
Men jag tror
det
är 100% så. Alltså, även, jag ska berätta lite mer om vad vi gör, men även i våra utbildningsinsatser så jobbar vi med det som kallas för gamification, alltså lekfullt lärande och spelmoment. Jag tror att det absolut är viktigt. Alltså lärande leder till en öppenhet för ny kunskap. Det är jag övertygad om. Så jag har alltid haft det behovet också, så jag tror definitivt att det fyller det behovet att inte vara för så här, gravallvarlig och inte, så det här är ju seriösa frågor vi adresserar och diskuterar, segregation och normer och diskriminering. Det är jätteallvarliga frågor. Men jag har ett personligt behov av att kunna få approacha det på ett lekfullt sätt. Så det fyller det behovet. Men framförallt så är jag demokratiagent. Det är en vinkning mot görandet. Alltså ett agenterande. Att vi gör demokrati. Det är inte någonting som vi bara har. Det är inte bara en destination utan det är en process. Det finns liksom ett görande i det. Och ett agentskap. Sen vill jag också peka lite grann på att människor som kodas som minoriteter eller människor som blir rasifierade. Det har funnits historiskt sett en tendens att förminska oss och att det har funnits liksom så här förmyndarmentalitet att vi ska bli omhändertagna och vi ska bli integrerade. Så jag tänkte att vi har en egen agens. Jag är så här, jag behöver inte bli integrerad utan jag är en aktiv jag höll på att säga lekkamrat, men jag är en
spelare.
En aktiv spelare i samhällsbygget. Ja. Och vi är många som är det.
Jag tror att många måste bli alltså, påminna om det, att vi faktiskt är med och skapar demokratin.
Absolut, varje dag alltså på lek, lek igen, men så här, fikarummet, hemma i vardagsrummet, i offentliga miljöer, på internet så ser vi antidemokratiskt beteende eller någon som blir utsatt för diskriminering eller mobbing. Så jag har tagit, för mig är det viktigt att kliva in och träda fram och visa att det inte är okej. Och också dessutom prata om alternativa versioner, hur vi vill att samhället ska se ut. Så för mig handlar det mycket om det här görandet, att det inte bara blir, det var också att jag blev inbjuden på mycket panelsamtal och så vidare, och jag älskar, ni kanske märker att jag älskar att prata, men jag vill också bortom pratandet, det är liksom postprata, vad kan vi göra? Och sen slutligen, som kanske är det viktigaste, så är det också en inbäddad samhällskritik i begreppet demokratiagent, för att jag var så trött på att prata om tolerans och integration och andra så här flummiga begrepp som liksom kvarlever från 80-talet som egentligen inte riktigt betyder något. Så jag ville liksom att vi skulle prata om demokrati, för det är det handlar om. Lika behandling, att alla har samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället. Så att det blev ett bra sätt för mig att kunna få prata om min rubrik, vilket är demokrati.
Precis. Apropå det, jag måste bara säga det. På vägen hit, jag bor i Uppsala, så såg jag... Jag hade pratat med Sandy om att du var en serietidningsnörd också. Jag har hört lite ditt resonemang där om att därifrån kom agenten. Jag vill bara tipsa dig om att snart så kommer mästerdetektiven Sherlock Gnomes, inte Holmes, det här är någon annan, på biopremiär 20 april.
Ja.
Jag tänkte passa
vad bra!
Det.
Absolut, absolut. Jag tror jag har hört någonting om det, jag ska definitivt kolla in.
Men i alla fall, kan inte du berätta lite mer vad du jobbar med dagligdags, alltså i praktiken?
Mm. Tre saker, det är entreprenörskap, kommunikation och inkludering eller mångfald. Och det gör jag utifrån ett kommunikationsperspektiv. I grunden är jag kommunikatör, så jag driver en kommunikationsbyrå som heter Demokratim. Och där vi är ett par stycken som liksom hjälper företag, organisationer och myndigheter med att bli bättre på inkludering, bli bättre på mångfald, bli bättre på att vara en plats där alla människor kan komma till sin fulla rätt.
Jag älskar hur du får in så här ordet demokrati och gör det liksom, en hybrid mellan olika ord och demokrati. Det är skitballt.
Mm. Jag brukar prata om demokratiskt förhållningssätt. Alltså hur man kan bli en så här mer demokratisk medborgare. Mm. Och då tänker jag inte bara på att rösta. Det är jätteviktigt att rösta. Men det är också viktigt att göra sin röst hörd. Och att också som jag sa innan, att stå upp för andra människor som blir utsatta för olika typer av orättvisor. Så jag ser det liksom som ett sätt att vara demokratisk på. Det innebär också att man itkar väldigt mycket självkritik. En gång när jag satt och livestreamade exakt som så här, då satt jag väldigt mycket så här. Och då var det någon polare som skrev så här.
Jag såg den.
Bra manspreading skrev de. Och jag var så här, det var en manspreading. Och så jag lärde mig väldigt mycket också om att ha ett demokratiskt förhållningssätt utifrån mitt eget perspektiv. Hur är jag mer inkluderande och mindre exkluderande i mitt eget beteende och i min egen praktik. Mm. Det är också jätteviktigt.
Det där är någonting som vi man lär
så
sig
jag där,
man lär sig ju varje dag. Och jag tror att vi nämnde det precis här innan du kom att vi två som två vita normpersoner, för oss är det superviktigt att få nya infallsvinklar hela tiden, därför att det är lätt att det passerar revy när inte någon hjälper till och sticker in ny kunskap.
Det handlar ju mycket om, jag har träffat dig innan. Jag kontaktade dig och bara, du är så cool. Nej, jag kom fram till dig på kaféet.
Jag såg det.
Jag fick tips om dig från några vänner som bara, du måste kontakta Barakat. Jag bara, okej. Sitter på ett café, ser att du kommer in, för jag har ju stalkat upp dig då på sociala medier. Jag bara, gud,
nu kommer
han.
Fram. Nu kommer
jag fram. Jag går fram och bara, hej. Fangirl typ.
Det är sånt som jag ska börja göra.
Jag kan säga att för mig, det där är det bästa du kan göra. Jag blir otroligt rörd och glad när människor kommer fram. Det är liksom det är det ultimata.
Nej, men det värsta jag vet är när folk skriver så här, våra ögon möttes i Slussen idag sen när jag ser upp till dig, men jag vågar inte säga hej. Jag bara, men skärp.
Säg hej bara.
Ja, men dina ögon såg så uppspärrade ut. Jag bara, va? Jag har pollen. I alla fall, så då pratade vi lite, vi har ju redan pratat lite om det här innan, om de här ämnena som vi ska ta upp idag, du och jag. Men vad händer egentligen, på tal om att så här, det viktiga är att agera och tänka på vad man säger? Vad händer när man säger fel?
Det intressanta är inte så mycket om vi säger fel eller inte, för det gör vi oavsett. Jag menar, vi människor och människor felar. Det är liksom en del av den mänskliga personligheten. Jag tänker mer så här, hur du agerar när någon informerar dig om att någonting du sa, att hen blev kränkt eller hen kände sig diskriminerad eller hen kände sig på något sätt alltså utsatt. Då är det intressant att se hur vi reagerar. Alltså jag brukar alltid prata om reaktion och respons. Det är att där behöver vi, alltså det första tipset är så här, var inte en asshole. Det är så här, försök att, precis som det du var inne på, du pratade om så här, att få andra infallsvinklar. För mig också som heterosexuell och som tillhörande heteronormativiteten, så är det också jätteviktigt för mig att förstå att jag har inte alla erfarenheter. Jag vet inte hur det känns att bli utsatt för transfobi. Jag vet inte hur det känns att bli utsatt för homofobi. Och det tog mig många år att förstå att förstå att jag gjorde en massa fel som jag inte var medveten om. Så det första steget är att bli normmedveten. Att förstå att vi kan vilja väl men ändå göra fel. Att det där är något som skapar så här kognitiv dissonans hos människor. Att vi har ibland svårt att förstå att vi kan göra fel fast vi vill rätt. Har vi den insikten, då tror jag att så här, vi har krattat manegen för att kunna bli alltså, demokratiskt sinnade medborgare. Men alltså, det handlar egentligen om att vara schysst person.
Skulle vi kunna ge något konkret exempel på vad vi pratar om så att det blir just mer konkret för de som lyssnar? Till exempel i vilken situation, sen det frågar du, vad händer om man säger fel? Vilka situationer?
Jag kan ge ett jättebra exempel på det. Till exempel innan jag var inlärd eller inskolad så sa jag en transa en gång. Och jag, i min värld så menade jag inget illa. Jag hade inga såhär, dåliga intentioner. Avsikterna var goda. Jag ville beskriva en neutral situation. Men människorna runt omkring mig som har de erfarenheterna var noggranna och tidiga med att påpeka att du, det där är ett invektiv. Det är ett ord som används på ett negativt sätt. Så det var ett såhär klockrent exempel på där jag trodde att jag gjorde rätt. Jag ville rätt, men jag sa någonting som liksom de människor som drabbas av de här diskrimineringsgrunderna sa ifrån. Och
Det är lite som när vi hade vårt förra avsnitt när vi ringde upp vår lyssnare Amanda angående det här med att vara tillhöra den vita normen och smal.
Vi pratade kroppshets.
Just det.
Att inte inkludera alla kroppar i den här diskussionen. Absolut. Och vår gäst var också vit och smal.
Ja, just det.
Så att det var så fantastiskt att vi hade lyssnare som hörde av sig, så bjöd vi in dem till diskussion. För det blir så lätt att vi ville väl, vi ville prata om kroppshets.
Yeah.
Men tänkte inte på att inkludera alla kroppar.
Precis.
Precis, men det är det som är så fantastiskt med det här, alltså med en podd och med sociala medier, att folk kan bidra med flera perspektiv.
Ja. Yeah. Mm. Och det där är nyckeln, alltså jag tror reaktion och respons är nyckeln där. Där tog ni ett aktivt val att erkänna de blinda fläckarna. Alltså det är det första du ska göra när du får... Jag har slutat prata om kritik, jag kallar det för K-ordet, jag kallar det för information. Mm. Du får en massa information från omvärlden. Det är upp till oss hur vi reagerar på feedback. Så jag försöker, även om det känns jättejobbigt, alltså reptilhjärnan kickar igång ibland och så känner jag så här, och blir liksom en kränkt man i några sekunder. Men sen så hinner intellektet i kapp och då är jag helt plötsligt så här, det här är bra, det är information. Och det var exakt det ni gjorde. Jag har varit i många liknande situationer där jag till exempel en gång hade ett panelsamtal som jag var jättestolt över. Men jag hade inte under en sekund reflekterat över att jag bara hade snubbar i panelen. Alltså, och det här är något som kallas för, på vetenskapsspråk, för homo...
homogen?
Typ. Ah, det är absolut homogen, men det kallas för homosocial reproduktion. Och det är att vi tenderar att umgås med och rekrytera människor som vi tycker liknar oss. För att det känns bekvämt och tryggt och för att det reflekterar våra nätverk och hur våra liv ser ut. Alltså det är bara att ta fram sin mobiltelefon och se vilka har jag ringt de tio senaste uppringda, eller vilka är mina
Facebook-vänner. Eller kolla flödet på Instagram.
Absolut, ja. Och det säger väldigt mycket om vårt sammanhang. Se över ditt sammanhang. Och det, jag tror att där missade ni det, och det var inte onda avsikter, utan ja, men ni drog in människor från ert nätverk. Och vi har tendenser att vara... Det finns en starka tendenser att våra nätverk är väldigt homogena.
Precis. Jag tänkte bara att jag skulle ge några fler exempel bara så att det blir tydligt vilka situationer man kan hamna i. När jag känner att jag är rädd för att säga fel, eller så här, jag vet inte vilka ord jag ska använda. Det är till exempel när vi pratar om kroppar och utseende, men också om könsidentitet. Och om invandring. Så vet jag,
absolut.
Är lite lost också, jag vet inte riktigt.
Ja, det är ett explosivt ämne.
Handlar du på Mathem? Min mamma handlar där.
Du får sånt annat tonläge och uttryck när du sjunger, så jag vet inte sätta på det här.
Men jag försökte att se glad ut. Gjorde jag inte det?
Tack Mathem.se som är veckans sponsor.
Precis. Och Mathem.se är ju en matbutik på nätet. Där ni kan knappa er in på deras hemsida, välja och vraka bland tiotusentals varor. Och får de levererade till eran dörr.
That's amazing. Du, Zäta, vilka är dina favoritvaror?
Mina favoritvaror?
Vad handlar du alltid?
I min varukorg på mathem.se så jag måste alltid handla rågkusar. Alltså det här brödet. Platta, torra.
Rågkusar är så 2017. Du, aprikos- och hasselnötsbrödet på Mathem.
Ja.
Alltså...
Det är verkligen, det märks att du bor på söder helt enkelt.
Men skärp dig. Vet du, hellre hasselnöts och aprikosbröd än att dejta en dum kille. Så känner jag. Word.
Ja, verkligen.
Ja, men sen har ju vi båda en favorit, och det är ju Oatlys i kaffe.
Men jag brukar faktiskt köpa den vanliga havremjölken, men jag måste uppgradera mig till i kaffe.
Är det sant? Jag har missat någonting, girl!
Ja, jag vet.
I kaffet, alltså, vet du att jag har börjat gråta en gång på Hemköp? För att jag gick runt i 4 olika butiker. Och jag bara, vart i kaffet? Men det finns på Mathem. Ja, oh, vi ska inte prata mer om i kaffet. Det är inte sponsrat av i kaffe. Nej, men vi kan också tipsa om att man kan köpa blommor på mathem.se. Mm. Röda rosor, rosa rosor, tulpaner.
Massa vårblommor.
Ja, perfekt för att så här, få hemlevererat och lite så här, vardagslyx.
Skicka till sin kärlek kanske.
Ja, vet du vad jag gjorde en gång på tal om det här med rosor? Nu när du säger så. Alltså det här är så sjukt. Jag tog det här med att beställa från Mathem på en helt ny nivå. Mm-hmm. Glöm rosor.
När var det här?
Nej. Jag dejtade en kille hösten för 2 år sedan. Uh-huh. 1,5 år sedan. Så dejtade en kille och så var han hemma och sjuk och vi skulle ses. Så jag bara, jag måste göra något gulligt för honom. Så här. Och så tänkte jag, så här, ska jag beställa hem blommor? Jag bara, lame. Han är ju sjuk, det är synd om honom. Så jag beställde hem glass till honom via mathem.se. Mm. Sa ingenting till honom. Så då levererade honom glass till honom.
Han fick inga blommor också?
Nej.
Jag trodde det var det som var vitsen. Ja, ni kan alltså både beställa glass och blommor. Och gärna skulle jag vilja rekommendera, om någon ska beställa till mig, gärna glass och blommor.
Med rabattkoden SZ200 så får ni en bukett röda rosor på nästa order över 700 kronor.
10 000 röda rosor.
Mm. Och så du ska sjunga i ett helt annat tonläge, Zäta.
Hej då, maten.
Hej då. Vi pratade lite så här vad som händer när man gör fel, men vad händer, eller säger fel, men vad händer när man gör fel?
Mm.
Och då vill jag fråga dig om en någonting som hände i Skåne för inte så länge sedan, som vi kanske vet om.
Mm,
det var
Skåne.
En maskerad.
Det hände en hel del.
Kosläpp.
Ja,
förlåt mig. Ja.
Nej, det var en maskeradfest som ett par ungdomar hade.
Just det, ja, men jag känner till det. Ja.
Där det var någon som klädde ut sig till Ku Klux Klan medlem och då var det en kvinna som målade sig blackface.
Det var väl i Klippan dessutom, var det inte det?
Ja,
ja,
exakt
var det. Just det. Alltså ibland undrar jag liksom så här, människor så här, om de bor under en sten eller om det bara handlar om att, att inte bry sig. Och det är jättesvårt med det. Det är därför jag är också väldigt noggrann med att inte prata så mycket om intentioner. För de kan vi inte veta så mycket om.
Nej.
Jag menar, jag kan inte gå in i din hjärna och ta reda på så här, hur tänkte du, vad var dina sanna avsikter. Utan vad jag kan se det är effekterna, impact. Det är inte jättevanligt att vi människor kan liksom släppa på prestigen och säga det var ett misstag, jag gjorde fel. Det finns en psykologisk barriär för att erkänna att vi har gjort fel. Och jag tror att det är viktigt att också för den person som gör eller säger fel att förstå att det är inte samma sak som att säga att du är fel. Det är att du gör en handling. En handling kan göras fel. Och ju mindre, alltså, ju mer personlig det blir i relation till dina handlingar, desto lättare blir det att kunna förhålla sig till det. Jag brukar säga att det handlar inte om person, det handlar om politik. Och i det här fallet med blackface och Klippan, vi har haft en intensiv diskussion och debatt om det. Vi har så mycket data, så mycket historiska erfarenheter. Vi vet så mycket idag och det har varit så. Så det är svårt för mig att veta så här, hur tänkte de där. Alltså ett så här kardinalfel vi gör ibland är att vi tänker att det är roligt. Men vi frågar oss inte, det är roligt för vem?
Ja,
alltså är det
exakt.
Roligt för de människor som du gör det roligt på bekostnad av? Eller, alltså det är sådana saker vi måste tänka. Vi måste alltid tänka utanför vår egen kropp. Och det är egentligen därför jag tycker att normkritik är ett så spännande verktyg. Den påbjuder oss att tänka utanför våra egna erfarenheter.
Mm.
Att ställa sig utanför vår egen kropp. Jag, har, alltså jag är inte en transperson. Jag är en heterosexuell, heteronormativ människa. Men jag kan försöka sätta mig in i en annan persons skor. Alltså det är en form av empatiövning också. Men för att du ska kunna öka nivån av din empati så måste du bli bättre på att lyssna. Som kommunikatör brukar jag säga att en lyssnande kommunikation är en lysande kommunikation. Alltså ju mer vi lyssnar desto mer förstår vi.
Ja, det var
måste jag tatuera på min ankel.
På din svank.
Det är riktigt life goal. Det är riktigt life goal.
Alltså,
glöm inte att tagga mig när du gör
vilka sammanhang ska jag använda den? Jag fick jättekonstiga tankar.
Det om vi kanske ska prata om det i nästa poddavsnitt.
Ja,
men just att lyssnandet tror jag är fenomenalt viktigt. Jag tror att vi som vill bli duktiga kommunikatörer eller vi som vill bli inkluderande i vår kommunikation, alltså nyckeln är ju faktiskt att lyssna, att vara hörsam, att vara respektfull, att kunna säga jag hör er, jag ser er, jag gjorde fel. Och sen nästa steg som du pratar om, bjuda in till konversationen.
Ja.
Vad tycker ni? Vad tänker ni? Vill du komma in som gäst och prata om det här? Alltså det handlar om att skapa plattformar där så många människor som möjligt kan göra sina röster hörda.
Undrar om du kanske precis svarade på den fråga som jag tänkte ställa dig. För jag undrar om det är så att man känner igen sig i dina och mina och också dina historier om att man inte vet hur man ska prata ibland och så där och uttrycka sig. Hur börjar man prata demokratiska? Alltså, men det kanske är just genom att lyssna som du sa.
Ja, men exakt. Jag ska också börja säga mig att så att jag inte får Twitter eller Timbro på mig. Det är så här, demokratiska är inget riktigt språk. Det är ett förhållningssätt. Jag vill bara lägga in en brasklapp.
Varför inte? Det finns, why not 2018?
Det finns människor som gärna tolkar min hemsida så här, som fan läser Bibeln. Så jag vill bara lägga upp en sån. Jag tror att,
men så här, det första lilla steget. Liksom.
Ja, men det är lyssnande tror jag. Alltså, det utgår från att du kan inte allting. Och det där är ett fenomenalt förhållningssätt generellt. Att varje dag vakna och tänka så här, det är så lite jag vet här i livet och jag har så mycket att lära mig. Så försöker jag utgå ifrån. Så jag är, alltså, släpp på prestigen för det första. Ta inte saker och ting personligt utan ta det politiskt. För många gånger när du får kritik så är det så här, det är egentligen inte du som får kritik utan det är den berättelsen som du ger uttryck för. Det är den som blir kritiserad. Alltså om någon sitter och pratar om lönegapet mellan kvinnor och män och så går du in och säger inte alla män. Vilket är så här väldigt vanligt. Då är det så här, det är aldrig en bra idé. Har jag också lärt mig den hårda vägen. Min instinkt förut var också att säga inte alla män. Alltså vad vi egentligen säger när vi säger inte alla män det är att man säger inte jag. Vi försöker friskriva oss från så här strukturella problem. Mm. Så jag, det är så här tre konkreta tips. Men alltså alltid lyssnandet som hamnar högst upp för mig.
Hur kan alla i princip... Det känns som när vi har pratat om att det handlar mycket om att vara medveten överhuvudtaget. Ja. Bara skapa medvetenhet och tänka twice.
Precis.
Finns det någonting mer man kan göra?
Alltså man kan göra jättemycket alltså på mer, alltså det beror på hur dina förutsättningar ser ut, men på mer strukturerad nivå så kan du gå med i så här, det finns ju många grymma organisationer som helst, det finns Facebook-sidor, det finns så här, politikerskolor, det finns även politiska partier för den som vill, och det finns fler och fler företag och myndigheter som börjar ta fram tjänster som jag ska jobba med.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså arbetsbeskrivningar som jag ska arbeta med inkludering och mångfald. Så det är igång. Det finns så många olika plattformar att engagera sig i. Eller så skapar du en egen plattform. Du kan podda. Du kan livestreama med någon. Alltså det finns så mycket du kan göra som redan görs. Så jag tror att det är också viktigt att tänka stort, agera smått. Alltså med smått menar jag i små steg. Jag tror att det är lätt att tänka så här, världen är helt effed up och jag är så liten i världen, jag vet inte vad jag ska göra. Så gör små saker, gör sånt som inspirerar dig. Alltså jag blir jätteinspirerad av att lyssna på Jay-Z-intervjuer. Jag lyssnade på hans konversation om typ hur svarta män förhåller sig till sina känslor, om svart maskulinitet, och det sporrade och inspirerade mig att prata mer om det.
Få in nya intryck, det pratade vi om med Linnea om.
Exakt.
Att ta in nya intryck och liksom så här, prata med personer som står utanför ens norm. Bara ni som lyssnar på det här nu, att faktiskt reflektera över hur ser era omgivningar ut.
Precis.
Vilka människor är ni vänner med?
Ja.
Vilken stad bor ni i? Vilka människor bor där? Hur ser det ut i ett klassrum eller på arbetsplatsen? När jag jobbade på min förra arbetsplats när jag var anställd, så gick jag fram till mina chefer och bara, ursäkta, varför jobbar inte en enda person en svensk här? Alltså vit norm.
Absolut.
Liksom. Och jag fick inget bra svar. Men jag bara,
du ställer frågan. Ja. Ställa frågor är en jättebra grej. Ställ frågor till din omgivning. Alltså först till dig själv. Sen är det också så här, vilka bjuder in på fest? Vilka, när man får såna här särskilda så här, OSA, delar bara med någon person, bla bla. Så vilka delar jag det till? Alltså hur bidrar jag till homogenitet kontra heteronitet? Liksom, hur öppnar jag upp? Vi alla har ju makt i någon utsträckning. Det är också viktigt att komma ihåg det. Vi har alla någon form av så här, agens. Och det är så här, hur använder vi den? Så de här sakerna som du pratar om, de är alla superviktiga. Men också att vara lite störig. Alltså, jag läste en bok som heter att störa homogenitet. Att liksom vara lite bråkig och stökig och ställa de här...
Det är en bok som heter
Att störa homogenitet heter den. Anna Furumark, jag har skrivit den.
Ja, den måste jag läsa, verkligen.
Ja, och det är liksom så här, att vara lite bråkig. Även Babak Azami som driver Trans 94, även han brukar prata om hur det är så här, att man ska vara lite stökig och gå in och ställa de här jobbiga frågorna. Jag brukar ha uppdrag som critical friend. Så att jag får liksom betalt för att vara jobbig. Fast på ett bra sätt. Men jag ställer de här frågorna som kanske ingen annan gör.
Säg till om du behöver en kollega. Absolut. Jag blev kallad i Costa Rica för ett terremoto. Det är earthquake. Som det är allt möjligt.
Där har du ditt brand. Alltså det är bara att skapa en hemsida som terremoto. Heter så. Exakt.
Frågan är vad jag ska vara. Jag återkommer med det.
Sen får jag säga en sak till som är viktig också. Alltså läsa på. Det finns massvis med seminarier, kurser, Google, och att så här lära sig så här, jag har ju lärt mig genom att vara i de här nätverken, genom att själv, det här är varför kommunikation är viktigt för mig. Jag söker efter ord och formuleringar som kan hjälpa mig att beskriva komplexa händelser. Till exempel om jag blir utsatt för rasifiering, då kan jag säga så här, jag har blivit utsatt för rasifiering. Det är för att förklara tillstånd, för att liksom hänvisa till en process av diskriminering. Eller till exempel har jag också lärt mig från andra sidan, så att gärna folk har sagt att jag killgissar, eller att så här, ja, men snubbar jobbar bara killräckligt. Alltså det här är små ord som jag ändå tycker beskriver komplexa fenomen. Så det är också så här, det finns jag hittade en tråd på Facebook, och jag är en sån här sökare, så jag är ute och söker, och i den här processen liksom se kommunikation som så dynamisk, som någonting dynamiskt och inte statiskt. Saker och ting förändras hela tiden, så ord byter valör, formuleringar fasas ut, nya begrepp kommer in, och ja, men hålla sig ajour och liksom vara nyfiken också. Och med nyfiken menar jag inte på ett exotifierande sätt. Att det är liksom en balansgång, att vara nyfiken på att förstå hur andra människor har det, men inte i form av så här, får jag känna på ditt hår eller var kommer du ifrån egentligen, eller eller så här, att du, jag har Etiopien, jag äter den här spännande injeran. Alltså att bara försöka vara
för det är faktiskt gott.
Det är otroligt gott, jag shout out injera. Men alltså, för att det är skillnad på, så här, på vissa uppskattning och kulturell appropriering. Ja. Så de här sakerna, och även också när det handlar om att öppna upp sina sammanhang, att inte betrakta människor som rasifieras som så här vandrande mångfaldslexikon eller, så här, eller mänskliga googles, utan att också förstå att vissa människor har inte lust att vara någon slags så här gratis informationsbank för normbärande människor. Exakt. Så jag tycker det är viktigt att förstå nyanserna.
Ja, den där balansen känns som att den hittar man längs vägen medan man testar sig fram på något.
Absolut, och i det testandet, det är ett jättebra ord, ha en liksom stort överseende och förståelse för individuella variationer, och att vara väldigt öppen för att person X tyckte att det var okej, person Y tycker inte det. Och att bara förstå mönster och tendenser, och alltid vara redo att be om ursäkt.
Ja, och erkänna att man har begått misstag.
Herregud,
det är inte hela världen, vet du, jag brukar tänka
man mår bättre av det. Man mår bättre av att be om ursäkt och säga det var fel av mig, förlåt. Och så kan man liksom börja på en ny kula.
Exakt. Alltså, gör om och göra rätt, det är inte fel.
Det är bara att säga förlåt, det var inte meningen. Så länge det inte blir så här skenheligt som typ så här, vissa jag ska inte säga någon namn. Men vissa så här, organisationer och myndigheter har blivit så här, nästan experter på att be om ursäkt. Så att det blir lite så här, vi fortsätter med be om ursäktlighetsresan. Det måste ju också eftergås av ett konkret arbete. Du måste ju bli bättre också. Du kan inte bara säga, om någon säger så här, men på podden har ni bara så här, vithetsnormativa människor. Ni säger så här, vi ber om ursäkt, och så de så 15 andra episoderna är fortfarande liksom människor som är bärare av vithet. Så att också att man agerar också, inte bara med ursäkt.
Vi har ju touchat det här lite. Yes. Det är väldigt intressant det här med rasism.
Yep.
Jag ställde dig en fråga en sommar. Var går gränsen för rasism? Det är också ett begrepp som känns svårt att närma sig. Speciellt när man inte utsätts för rasism. Yep. Däremot kan jag ju känna när jag reser utomlands. Att till exempel i många asiatiska länder, när jag reser där, så kommer väldigt många fram, tar kort utan att fråga. Alltså de kommer fram, säger inte ett ord, tar kort, tar på mitt hår, drar, tar på min hud, och jag bara, men så vad gör du? Liksom,
det är då du ska sätta igång dina termotogener.
Sa ju inte termotogener. Nej, men ja, det för mig, då får jag känna lite på, alltså någon, för det är, alltså, då blir jag exotifierad. Och det är ju någonting som när jag är här som är inte, när jag inte blir det.
Precis.
Och det är så här, vad kom vi fram till när vi pratade om det här, Barakat? Alltså, vad går gränsen för rasism?
Nyckelordet är makt. Nyckelordet är makt. Alltså att bli, att som svart eller som en person som har sina rötter i Mellanöstern blir utsatt för exotifiering i liksom ett postkolonialt västerländskt samhälle eller västerländska sammanhang. Det är liksom produkten av decennier av kolonisering och förtryck och exploatering. Så det är en exotifiering. Jag tror att det du går igenom är, jag tror folk tycker väl att du, alltså det blir något form av annorlunda skap, tänker jag. Jag lämnar det till dig att definiera hur du kände. Hur fick du det att känna när du var där?
Nej, men först i början så tänkte jag okej, jag bryr mig inte. För att jag tycker, som du säger, men jag tar det ganska lättsamt.
Just det.
Och tänker så här, jag vet inte vilka intentioner de Precis. Har. Men sen när de börjar ställa sig på kö och så här, och liksom så här, det är en lång rad
Precis.
Som väntar och får ta på mitt hår, då blir jag så här, men vad är det frågan om? Då känner jag mig olustig.
Ja, okej, vi säger så här, olustig. Ja. Är det olustigt, irriterande eller förnedrande och förminskande?
Det känns också ibland lite förnedrande, speciellt typ sen när jag sitter med min bikini och folk kommer fram och vill göra exakt samma procedur.
Så det är en annan grej man ska tänka på, det är strukturer. Det är så här, förutom att människor vill ta bild, och jag har full förståelse för att det är en gnagande, irriterande känsla som är borderline förnedrande, som du beskrev det. Men frågan är också så här, blir du också utsatt för en annan typ av diskriminering, så här, bostadskön? Och, alltså, finns det en risk att polisen kommer att kränka dina mänskliga rättigheter? Är det svårare för dig att få ett jobb som motsvarar dina kvalifikationer? Mm. Finns det ett narrativ, en berättelse, en historia av att vita långa kvinnor har blivit utsatta för så här, utsugning, kolonisering och...
Exakt, där är det verkligen någonting på
exakt. Återigen, frågor. Att ställa frågor och vara lyssnande. Så här, genom att ställa de här nyfikna frågorna så kan du också få ett svar på det du letar efter, tror jag.
Och kunskap.
Mm. Ja, jag skulle säga att vem som helst kan utsättas för fördomar, men det är inte rasism. Det är liksom, rasism har att göra med makt och historia och strukturer.
Vad skulle du säga är målet med det du gör, om du ska sammanfatta det lite kort?
Det stora målet, eller visionen, det är att vi ska, eller destinationen är ett samhälle så här, fritt från diskriminering och orättvisor. Och ett samhälle där alla människor, oavsett vilken kropp du bor i, vilket kön du anses ha och vilken så här normbrytande funktionsvariation du har, eller sexuell läggning, alla de här diskrimineringsgrunderna ska ha samma möjligheter, samma förutsättningar, samma tillgång och samma tillträde till vårt samhälle. Det är liksom den stora visionen. Mm. På lite kortare sikt så är jag också jättenyfiken på och se om jag vilken impact jag kan ha i min pedagogik, i min kommunikation och hur många människor jag kan nå och liksom följa med mig i den här. Jag kan inte göra det själv och de kan inte göra det själva, de människor jag jobbar med. Så jag är på lite kortare sikt är liksom att vi har så många som möjligt som kan prata demokratiska.
Mm. Men det, jag blir så här varm i själen av att prata med dig om det här, för det gör mig påmind igen om att det finns fortfarande. Alltså jag önskar att det här tänket som vi har pratat om och de här infallsvinklarna, att de ligger kvar i bakhuvudet så att man hela tiden har dem. Men det är någonting som, för att man är i normen, att man måste påminna sig om.
Det är därför man ska följa Bergat på Instagram.
Vad glad jag blir att du ser det, för det första. Alltså, jag kan hjälpa mig att svara på din fråga. Mm. Den här typen av impact, det är det jag jobbar för på kort sikt. Mm. När människor kommer fram och säger till mig: du, jag blir glad av att prata med dig. Eller du fick mig att tänka på den här saken. Det inspirerar mig. Och förhoppningsvis inspirerar det. Och jag ser inspiration som ett positivt virus. Ja. Ser jag det som. Och jag vill bara sprida det viruset. Så jag vill också inspirera människor att följa med. Sen är det jätteviktigt för mig att prata om mina egna tillkortakommanden. Mina egna misstag. Mina egna privilegier. Det är det jag kan bäst och det är det jag har lärt mig. Liksom när jag var 14 så förstod jag inte bättre. Jag tyckte inte att det fanns en vuxenvärld med en bra pedagogik. Eller så här, lärde mig normkritik. Så jag kunde vara jättearg över att de hade tjejkväll en gång i veckan. Och jag bara så, varför inte vi tjejkvällar? Varför inte vi killkvällar? Så jag var så här, nu förstår jag hur korkat det var att jag skulle åka tillbaka i en tidsmaskin och örfila mig själv. Men just det här tycker jag är, jag blir rörd att du säger det där. Och att jag blir så otroligt glad. För någon vecka sedan så var jag föreläste och en person i gruppen var väldigt anti det jag sa. Alltså det var tydligt i kroppsspråk och kritiska följdfrågor. Men efter 3 timmar, och det som händer efter 3 timmar med mig, så kom den personen och sa: jag har ändrat mig. Jag håller med det du sa. Mm. Alltså den personen håller fortfarande kvar vid sina värderingar, men såg ett värde i tyckte att jag adderade ett värde till den personens fortsatta utveckling. Det var otroligt för mig. Alltså jag blev helt så här, jag fick spagetti i ben och var bara så här, jag är klar, jag åker hem nu. Sådana grejer, just att få göra impact på individuell nivå. Betyder otroligt.
För då kan man föra kunskap vidare.
Exakt.
Jag hörde en gång ett citat som jag tycker väldigt mycket om, som lyder: allt vi gör och allt vi inte gör spelar roll.
Amen. Eller retweet. Amen. Retweet på den där alltså.
Ja. Vi har några så här slutgiltiga frågor som vi ställer varje gäst. Zäta, vill du ta dem?
Mm. Jag känner alltid att jag måste förklara lite varför jag ställer den här frågan.
Gör det.
Men när vi promar för det här avsnittet där du är med, så vill vi gärna lägga upp en bild på dig på vår Instagram.
Absolut.
Och då vill vi ha din favoritfärg i bakgrunden av den bilden. Så att, vilken är din favoritfärg?
Oh my god, det är sån här grejer som ger mig ångest.
Det är kul att det är såna här saker i alla fall.
Alltså jag skulle väl kunna säga, jag känner mig lite så här, jag känner orange, så här röd, brand, orange kanske det. Jag vet, men den här färgen, orange, tänker jag.
Då skriver jag orange här.
Det är såna här små saker som ger mig ångest, de stora. Jag måste också passa på att säga att ditt namn, Zäta, är otroligt coolt. Är det en förkortning eller är det för...
Är det nu jag ska ljuga så att jag är död? Nej, men jag heter Zetterqvist i efternamn.
Cool, det där måste du trademarka alltså.
Tack, det ska jag fan göra.
Min brorsa heter Zeraj. Jag har alltid tyckt att det är häftigt med folk som har namn på Zeta. Det är någon power med människor som har Zeta. Zlatan,
Zeraj. Det är lite såhär Zorro.
Zorro, Zlatan, Zeraj. Det finns ju många som heter och Zeta.
Gjorde ofta Z-tecknet med risböt när jag var liten i Sandra.
Du är klar.
Ja, du, det är done deal. Vad ser du fram emot i år?
Jag tänkte säga valet, men det gör jag nog inte. Gud, vad ser jag fram emot? Ärligt talat, på personlig del, jag ser fram emot en semester. Jag har haft en rätt så hård och turbulent första kvartal med bolaget, så att jag har inte kunnat ta ut semester. Så jag ser fram emot att bara slappa på någon strand och inte prata demokratiskt, höll jag på att säga.
Vart ska du slappa?
Jag är jättesugen på typ Maldiverna. I know.
Alltså varför, såhär,
jag ska nog fråga dig.
Varför köra strand i Spanien när man kan slå på stort och bara Maldiverna?
Jag tar tips från dig. Alltså någonstans och bara såhär, hänga.
Vi kommer att hälsa på.
Yes.
Ja, Maldiverna. Vi har en sista fråga också. Vi har många frågor. Alltså, vi skulle vilja prata med dig 2 timmar.
Jag vet, samma här.
Men vi har en vän till programmet som vi ringer upp i varje avsnitt. Mm. Navid Modiri, som du säkert känner till.
Ja, jag känner Navid, absolut.
Ja, verkligen. Vi ringer upp honom och pratar lite vidare om ämnet som vi har avklarat. Och då tänkte vi så här, har du kanske en fråga till Navid angående det vi har pratat om som du skulle vilja höra honom svara på?
Absolut, jag har tänkt lite på det. Navid, du kallar dig för samtalsaktivist, vilket är en konkurrent, vilket påminner väldigt mycket om en demokratiagent. Och jag har verkligen, jag har följt din resa och jag förstår att du värderar samtalet högt. Och att jag har förstått det lite grann som att du ser det som en metod också. Vad jag egentligen undrar är, vad är det som har fått dig att känna att jag ska formulera på ett bra sätt. Varför tycker du att samtalet har en sån stor kraft? Eller varför är det så viktigt för dig att vara en samtalsaktivist, och vad tror du att man kan göra med samtalet framöver? Det var jättemånga frågor, helt ojournalistiskt.
Jag tror att vi har kommit på en ny struktur här. Ja. Vi ringer upp Barakat som får ställa en fråga till Navid i varje avsnitt.
Det kan jag. Jag är journalistiskt bildad, så jag har lärt mig hur man ska göra. Men tack så mycket. Alltså, hoppas jag ser fram emot det här ansvar.
Mm. Ja, och vi avslutar också varje avsnitt med en låt.
Ja.
Har du någon guilty pleasure-låt?
Alltså guilty pleasure, och det måste vara någonting med DJ Khaled i sådana fall. Nästan vad som helst med DJ Khaled.
Det är för tjej,
ja. All I Do Is Win gillar jag. Såhär, speciellt om jag känner mig lite under isen, då behöver jag lyssna på den och bli peppad.
Mm.
Så det är väl en låt som kom rakt upp.
Bra.
Grymt.
Annars tack, allt med SZA ska jag också säga.
SZA.
Allt med SZA. Ja.
Jag får ta igen lite där. Men tack så mycket.
Tack själva.
För att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Ja, tack. Och om ni har fler frågor så posta dem i vår Facebookgrupp Sally och Zäta. Vi bjuder in dig där. Om du kanske redan är inbjuden.
Ja, jag vet inte, men bjud in mig igen. Ja. Jag kommer in.
Så ställ frågor där och fortsätt prata demokratiska med oss.
Ja. Och innan vi slutar, en eloge till er som gör det här och som vågar liksom, ta i de här kladdiga frågorna och gör det på ett konstruktivt och roligt och så uppmuntrande sätt. Och också att vi kan ha ett sånt här samtal om våra egna privilegier och diskutera makt och sånt på ett sånt här, alltså ändå så här, framåtlutande sätt. Så tack för att ni bjöd in mig och tack för att ni driver den här plattformen.
Åh, fint.
Toppen. Ha det bra allihopa. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Wow, Barakat. Vi måste boka en fika med honom.
Ja, fika, öl.
Öl, ja. Kanske flytta in.
Vad som helst.
Adoptera mig. Men jag tänker så här, tänk dig Barakat med några öl i kroppen. Undra då.
Ja, han gillar ju att prata nu, så att det kanske blir det mer bara.
Han va? Ja, nej, men big up till dig verkligen, Barakat. Och han har ju ställt här en fråga till vår vän Navid Modiri som vi ringer upp i varje veckas avsnitt.
Mm, precis. Navid, han håller på med en massa olika saker. Han har ju en podd tillsammans med Björn, som heter Björn och Navid. Mm. Missa inte den. Han har också skrivit boken Hej syster. Mm. Och så håller han på att starta upp en ny podd som heter Hur kan vi? Mm. Tror jag att den heter. Och som du sa, Barakat har ställt en fråga till honom, så att vi ringer upp honom så får han reflektera kring det här.
Hallå!
Hallå!
Hej Navid!
Hej!
Är det bra?
Ja, gött!
Gött! Navid har blivit göteborgare.
Ja.
Svarar.
Jag har blivit göteborgare. Jag är för
fan. Jag menar det. Nej, jag menar att du svarar som en sann göteborgare, menar jag såklart.
Ja, tack.
Vet du, så här, Navid, i det här avsnittet som vi ringer upp dig i här nu, så har precis Barakat, som du känner, va?
Ja, jag älskar Barakat. Han är grym.
Han är världens bästa. Han har precis lämnat studion och istället för att vi ställer dig en fråga den här veckan, så tänkte vi att Barakat får ställa dig en fråga.
Oh.
Och här kommer en, Barakat är ju lite av en specialist när det kommer till att uttrycka sig, precis som du. Så att han frågar: du värderar samtalet högt, Navid. Varför tycker du att samtalet har en så stor kraft? Varför tycker du att det är viktigt att vara en samtalsaktivist? Och vad tror du att man kan göra med samtalet framöver?
Shit, vad bra, Annie. Vilken bra fråga.
Mm.
Jag tror på samtalet för att när vi pratar med varandra, oavsett vem vi pratar med, mellan vilka grupper eller mellan vilka individer, oavsett om vi är lika till ytan eller olika under ytan, så lär vi känna varandra. Och det förutsätter såklart att vi ställer djupare och mer meningsfulla och nyfikna frågor, inte bara kallprata. Men när vi gör det, när vi har det meningsfulla och nyfikna samtalet, så lär vi känna varandra. När vi lär känna varandra så minskar ju avståndet och förståelsen ökar, och vi känner och lär känna varandra. Och när vi gör det så ökar tilliten. Mm. Vi litar ju på människor, vi känner mer än främlingar, och det är så vår mänskliga psykologi funkar. Och när vi känner varandra, när vi förstår varandra och känner tillit till varandra, då är det mycket lättare att göra saker tillsammans, som till exempel att leva tillsammans i en stad, i en stadsdel, i ett land, i en värld. Och mycket lättare också att samarbeta kring de enorma globala problem som uppstår. Jag menar, världen är ett kaos, och vår värld är liksom mitt i ett kaos, i ett mörkt och kalet universum. Mm. Och vi måste kunna samarbeta och lösa det här tillsammans, oavsett vad vi har för olika typer av åsikter. Så att för att överhuvudtaget klara oss som art, så börjar det med att vi åtminstone kan prata med varandra. Så därför tror jag på samtalets kraft.
Ja, det där kommer bara Kat lätt vara nöjd med, alltså. Ja, wow, vad grymt. Och du kommer ju, eller precis, men du ska starta en podd som heter Hur kan vi, som är en samtalspodd, visst?
Exakt, och den bygger just på att vi behöver kunna prata med varandra för att i slutändan kunna leva tillsammans. Mm. Så den hänger ihop precis som svaret då på Barakats fråga. Och det är en relevant fråga, speciellt i dessa tider när vi tror på den här skeva idén om individualism och att vi ska klara oss själva. Men vad är det för skitsnack? När fan har mänskligheten klarat sig som individer? Vi är ju flockvarelser. Exakt. Det har alltid varit.
Det är därför jag trivs i kohagen.
När befinner du dig där?
Ja, jag vet inte, jag försökte tänka, gör jag det?
Ja, nej.
Men jag ser väldigt mycket fram emot, Navid, att få träffa dig. För vi ska käka glass, har vi bestämt.
Mm. Ja, vi ska till och med bjuda dig på glass, det blir mysigt.
Vi har skrivit det här i sten nu.
Tack så jättemycket för dina reflektioner den här gången, Navid.
Ja, men tack snälla, fortsätta kicka ass med podden.
Tack,
yeah. Kram på dig.
Kram.
Hej då.
Hej.
Herregud.
Oh, vad ska jag säga? Jag känner mig helt utpumpad. Inspirerad, utpumpad, men också ifrågasättande. Jag tänker mycket på saker som jag har gjort tidigare i mitt liv. Hur jag har agerat, hur jag har kommunicerat. Och kommer ta med mig en så här medvetenhet härifrån. Eller vad säger du?
Absolut, jag bara kollar på mig själv i spegeln.
Ja, jag såg det. Fint leende.
Ja, men jag känner likadant. Jag känner att det är så himla viktigt att ha de här samtalen, och jag är bara så glad över att, ja, men att gästerna som vi har med faktiskt säger ja och vill komma hit och snacka lite med oss. Och jag ser fram emot, faktiskt, det skulle vara kul att bjuda in Barakat igen och prata lite mer ingående om ett specifikt ämne. Eller hur?
Ja. Eller typ bjuda in till panel. Tänk att ha några gäster som vi har haft och som vi kommer att ha dem som panel och bara ha en diskussion med våra lyssnare.
Tänk att bjuda in allihopa till en sommarfest. Hallå?
Nej, men gud, nu.
Ja, okay,
vi kan spåna efter om det här efterhand. Men vi vill i alla fall säga stort tack till Barakat, till Navid som alltid är med oss. Heja dig, alltså verkligen. Heja er, båda er. Och också stort tack till mathem.se som sponsrar det här avsnittet.
Precis, och med koden SZ200 så får man lite röda rosor när man handlar för 700 kronor.
Ja, jättefint. Men röda rosor är fint.
Ja, gud ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag.
Ja, och tack till dig, Zäta, som Jag vill bara säga så här, att innan vi bestämde oss för att göra den här podden så var du så frustrerad över att du ville skapa, att du inte kände att du skapade tillräckligt mycket material som faktiskt skapade en positiv förändring. Och jag vill bara säga att jag är tacksam och stolt över att du vågar ta dig an ämnen som kanske kan vara lite så här svåra att prata om för att vi inte pratar om dem ofta. Och säga att det känns jättebra.
Right back to you, säger man så. At you.
Right back at you.
Lite negativt uttryck kanske. Men vet du, jag känner samma sak. Och jag ser fram emot kommande avsnitt där vi och gäster rockar fett.
Stort tack, och fortsätt diskussionerna i Sandy och Zätas kompisar på Facebook och Sandy och Zäta på Instagram. Beso, hejdå, take care. At the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one.